En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Hallå där. God morgon. Välkomna ska ni vara till en ny vecka. Och vilken vecka vi har framför oss. Mycket händer i den här studion. Mycket händer i hockey Sverige och solen skiner. Och Johanna och Heino är i studion. Innan vi går vidare här nu, Heino, kommer jag bara på här. Är det inte typ nu du ska åka och hjälpa Dick och ställa garaget?
Ja, exakt.
Vi kommer överens om.
Vi pratade om det. Vi har pratat om mycket. Ja. Ja, vi har inte blivit av än.
I vilket sammanhang var det något liksom bett som du torskade? Eller var det bara för att vara schysst kompis?
Nej, jag tror bara var schysst. Va? Få lite gratis grejer kanske. Han hade så mycket. Han hade ju mycket klubbor och grejer där. Jag tror du skulle med Tobbe få lite gratis prylar också.
Ja, kul. Ja.
Ställa ur. Oj, den här kan ju jag ta med mig. Heller.
Jaha. Den här
jag tar det till tippen.
Guldhjälmen från Schweiz. Den ska du inte ha kvar. Nej. Den ska jag ha på sinke.
Ja, just det. Ja, men han gillar, han tycker sånt var onödigt ju, sa han.
Ja, just det.
Det är coolt. Kan man ta till ungarna ju. Ja. Det är guldhjälmar.
Alltså, varför ska man ha sånt i garaget när man kan ha sin tröja i taket på en bar i Davos? Det är lite mer
sant.
Det är lite mer action i det.
Det måste man säga.
Mm. Ja. Jaha, kollar ni någon golf helgen då? Hockeygolf ligger ju nära varandra ju.
Ja, alltså jag såg bara nyheterna i morse.
Vad såg du då?
Från The Masters.
The Masters! Rory McIlroy vann igen ju. Andra raka så vi kan ju vinna på Augusta. Mm. Är det hans hemmabarn?
förlåt, vi är inte här skämtet här. Men vi hade en liten diskussion här innan om ifall att det var hans hemmabarn eller inte, givet att han får lite fördel. Ja. Givet att han vann Masters förra året. Då har han fått träna där hur mycket han vill senaste månaden. Charlie tycker bestämt att det är absolut inte hans hemmabana. Du tycker att det är det?
Nej, han säger att det är på Nordirland hans hemmabana. Ja. Så att, ja, spelar du Linköping och sen byter klubb till typ Davos, då är det fortfarande Stång i Bro Isar som är din hemmabana.
Exakt. Ja, exakt. Det är inte vattentätt Charles argument.
Nej. Nej, nu kan man hoppa på honom. Fan, inte här.
Exakt.
Och jag låst dörren också. Men kopplingen då till The Masters och SHL är ju inte jättelång. Dels är det ju många som redan har putsat av sina klubbor ju, som är på golfsäsong nu i SHL. Men också, du ska ju ha... så få antal slag som möjligt. Jag tror det var minus 12 han vann på. Mm. Översätter man det plus minus då. Vem som är SHL eller vilka som är på topplistan och vem som hade vunnit. Så är det ju så här topp 5 ser ut då. I plus minus. Mm. Minus 18. Där hittar vi två herrar. Båda ifrån samma klubb, Johanna.
Ja, Linköpings HC.
Ja. Mm. Ty Reddy och Adam Hofbauer.
Amen.
På minus 18. Mm. Tycker en lite orättvis mot Hofbauer. För han har ju en skön spelstil ju. Mm. Som gör att han får ju vara inne i den här typen av situationer. Där man kanske ofta släpper in målen, gör mål.
Just det.
Ja. Mm. Nolan Stevens har ju gått lite halvtungt den här säsongen ju. Mm. Minus 21. Matt Cato. Tog sig lite där ett tag. Men över säsongen så har han ju varit starkt ifrågasatt ju.
Ja, verkligen.
I Leksand.
Framförallt från vilken toppnivå han hade tidigare.
Ja, det är väl det man jämför med då ju. Mm. Minus 23. Delad ledning.
Inför sista hålet.
Sista hålet.
Exakt.
Det blir särspel. Mellan Matt Cato och David Bernhardt i Linköping.
Ja.
Och de som tittar nu och kanske inte hängde med på hela resonemanget. Det här är ju såklart en negativ lista ju. Mm. Men inte vara på toppen utan det här.
Nej.
Att ha minus 23 över en säsong är ju ingen bra... Inget bra resultat.
Nej, det är det ju verkligen inte. Så att man kan ju fråga sig om det är en vinst. Men så ser det ut i alla fall.
Så är det.
David Bernhardt vinner SHL Masters.
Ja, exakt. Exakt. Ja, det är han och Matt Cato då för särspelare.
Ja.
Ja. Och Fredrik Olofsson är ju den som kommer sist.
Illa. Ja, exakt.
Bäst plus minus SHL.
Mm. Ja, just det.
Häftigt.
Ja, verkligen, verkligen. Men om man bara ser lite nyktert och seriöst på det här är ju ändå spelare som Bernhardt hade visst stora förhoppningar om inför säsongen.
Mm, verkligen.
Förväntningen på i alla fall. Mm. Linköping hade förhoppningar.
Mm.
Det har inte blivit som de har hoppats.
Nej. Sen är det också ganska högt handicap att spela i Linköping. Hur blir det så?
Vad säger du?
Man har ganska högt handicap då också. Så man borde ju kunna...
Ja.
Nej, mitt resonemang föll. Det blir tvärtom att komma på.
Lågt handicap. Ja. Nej, men det är tre från LOC här och så Leksand. Mm. Så det är klart, det är verkligen förvånansvärt.
Det säger ganska mycket.
Borde ju haft någon från HV kanske, tycker man, eller...
Sluta banka
eller Örebro eller...
Ja.
Så att ja, 3 från LOC som ändå kommer på ganska klar säker mark. Det säger lite.
Det säger ganska mycket ju.
Verkligen.
Vi pratade om det innan här. Claes Östmans senaste 14-15 månader. Kommer ni ihåg i fjol alltså? Vad drog han på sig den där jultröjan? Gjorde något klipp där på Linköpings sociala medier. Och så var det någon som skämtade om det var han själv va? Vi får sparken när det här sänds eller något sånt här. Någonting i alla fall i den stil. Jag kommer inte ihåg ordagrant. Och sen fick jag ju gå.
Det är så jäkla.
Vad hände sen då?
Han bytte en tvåa
i Stångebro mot ett mansion nere i Davos. Och de har ju gått som Frölunda gjorde under hösten. Fast hela säsongen är i Schweiz. Och är nu framme i final.
Häftigt.
Mot Roger Rönnbergs Fribourg.
Bra byte.
Vissa skulle kunna säga att det är ett bra byte, ja.
Och locka ner Musse dit också.
Ja, exakt.
Nu. Gör om ju rätt.
Ja, precis.
I Schweiz är ju Linköping en talangfabrik med tränare och till viss del spelare. Ja, här ser vi dem som kanske inte är den största talangfabriken, men där nere, LOC, it's very, very nice.
Very nice.
Very nice. Only winners from LOC.
Tänker bara på sällskapsresan. Hammarby, very good football too.
Ja, just det. Very good football too.
Exakt så det låter.
Ja. Ja, det är vår känslor.
Oh.
Ja, det kvittar i kroppen eller bara. Men vi ska ju prata SHL såklart också.
Ja.
Det var ju på något sätt skönt igår att Växjö ändå knep en seger mot Rögle. Det såg inte ut så under matchen. Framförallt inte var det andra perioden, va? Där Rögle var så spelmässigt överlägsna och hade ju ett par lägen på att utöka ledningen.
Ja.
Jag började slå lite i historieböckerna som jag har hemma i mitt stora bibliotek. Nej, men när hade vi senast 2 lag som gick rent i semifinal?
Nej, verkligen.
Om det någonsin har hänt så vet jag inte. Men man behöver inte fundera på det vidare sen då, för Växjö vann ju. Någonstans skönt ju. Tänk nu om Skellefteå vinner ikväll och om Rögle skulle ha gått rent och avgjort imorgon. Det är så kul, är det?
Nej, vi vill ju ha så många matcher som möjligt. Men lite anmärkningsvärt ändå att kvartarna blir jämnare än semi. Det är ju konstigt. Nu har det inte blivit så. Kvartarna var ju ganska mer liksom ojämna än vad vi tänkte på förhand också. Ja. Än vad vi tippade. Men roligare för matchserien och för oss fans. Ja. Att bli jämnas ut lite.
Ja. Fråga marknadschefen i Skellefteå.
Ja, de
skämtar om i Malmö.
De torskar ju ikväll alltså. Uppe i Luleå. Ja.
Verkligen.
Kör Malmö eller?
Ja. Vi kommer dit småningom ju. Prata om Skellefteå och Luleå i den matchserien. Men börja då med, det var 2 matcher i helgen här ju. Mellan Rögle och Växjö. Alltså 6-0 slakten. I fredags. Då kände jag bara Rögle. Det är deras matchserie. Och det såg ut så under 2 perioder också. Det var det 12 eller 13 raka perioder. Raka mål.
Ja, precis. Nej, men de har ju ångat på. Sen har ju Adam Åhman inte liksom kanske varit sitt bästa jag. De har ju snitt nu 3 mål va, per match emot sig då, Växjö. Och vilket är ju betydligt sämre än tidigare. Så att där har man inte fått träff på kanske formen riktigt. Och sen har ju Rögle varit oerhört duktiga offensivt och liksom verkligen förvaltat sina lägen. De har väl näst bäst effektivitet efter Växjö. Några som fortfarande lever lite på sin effektivitet från kvartsfinalen också. Men de har satt bra press. Alltså Växjö är bra när de har pucken. Men de har ju inte riktigt lyckats spela sitt spel. De har ju, Rögle har ju slagit död på deras fart. Både liksom nerifrån, bakifrån, men sen också inom mittzon. Så att de har ju inte riktigt kunnat bygga upp då den offensiva spets som de hade tidigare. Så Rögle, det är inte bara det att Växjö inte ser ut som de brukar för att de inte har hittat sitt spel. För Rögle har verkligen liksom lyckats ställa om från en ganska så här, jag tänker på hur matchen såg ut mot Färjestad. Alltså det var så fysiskt och det var mycket fart och sådär. Och så möter man ett Växjö som är helt annorlunda, väldigt kalla och väldigt liksom disciplinerade på något sätt som Färjestad inte var, men man har lyckats anpassa sig bra efter det också, tycker jag, Rögle. De är väldigt flexibla. Vi pratade ju med Dan Tangnes som delat igen också här. Hur kommer ni nu gå in i den här matchen? För vi gissar på att den kommer se väldigt annorlunda ut. Men det har de ju verkligen gjort.
Och han har ju verkligen lyft fram här nu, Dan Tangnes. Ja. För den filosofi han har kommit in med. Och förändrat och framförallt förbättrat Rögle.
Ja.
Det är helt, alltså...
Filosofen, ja, men, det var någon som uttalade sig om det, va?
Ja,
i laget.
Ja, precis.
Sidospår också, jag såg att han stod och käkade pizza efter matchen.
Gjorde han det?
Ja, jag såg det i TV4. Han sa
det? Ja. Jag är inte mycket för pizza, sa han.
Mycket tics. Mycket hjärnspöken. Han kommer ju vara med här också om de går vidare inför finalen där. Det har ju blivit, i och med att de vann Ja, men då måste han göra samma grej igen och prata med oss. Och kan jag få vara
släpp
med?
Släpp in mig.
Ska vi ställa samma frågor också? Hur ska ni luckra upp det här tajta försvaret i Skellefteå? Körde det med Växjö, det har bara regnat in mål för fan.
Ja, exakt.
Man har inte haft problem med det. Nej. Och man har inte tagit en puck.
Måste grilla ut på honom. Då säger nej, Tagnes, du får inte nu.
Du får klara själv.
Ja, exakt.
Nej, men det här med Växjö och det starka försvaret, den starka defensiven. Nu Adam Åhman får ta mycket skit och så här, eller han får slå i skottkluggen. Men Heino, alltså försvaret i Växjö, så många lägen de släpper till, eller om det är Rögles förmåga att hitta de här möjligheterna, men oavsett så Horky med friläge senast, det var alltså det haglar ju chanser.
Ja. Ja, men de har haft problem med både i zonspelet, tycker jag. De har varit lite nonchalanta. Jag tycker Keegan Lowe till exempel har inte alls varit bra. Jag tänker på den här 6-0-matchen där när Dickinson bara får styra in pucken. Liksom. De plockar inga klubbor, liksom sena i tanken. Står i positionerna ganska bra, men utför inte jobbet bra i positionerna. Mm. Man brukar ju säga det, när man börjar sätta ett försvarsspel, så då nästan ritar man, här ska du stå, när du åker hem in i hemgång så ska du stanna här och sen ska du då sortera in. Men det här är ju som att de har tagit det ordagrant, står som piloner liksom. Men du ska ju röra dig, du måste vara bra i din position, och det har de inte varit. Jag tyckte även i den här matchen, två första perioden, att Rögle, nu är de lite ineffektiva. Men de passar in och liksom, de får ju skjuta i slottet liksom. Och man ser att de är lite efter hela tiden. Så att, jag tycker framförallt Keegan Lowe har jag stört mig på. Tycker jag har sett väldigt loj ut. Även Skellefteåbacken där, gamla Gran, vad heter han? Granberg?
Ja, Peter Granberg.
Ja, också lite off liksom. Han ska ju ändå vara general liksom. Jag menar, han blev omåkt igår av Sandin där, och på, det är i och för sig bra anfall, snabb spelvändning av Dehan som passar Everberg som sen hittar mittdrivet där, men jag tycker ändå liksom lite sena i tanken och loja i försvarsspelet.
Ja, men de är också lite samma spelartyp, alltså kanske lite mera defensivt lagd, alltså så spela blad mot puck och liksom ligga och täcka av, men har man ett press och styrspel som inte riktigt har funkat. Alltså Rögle har ju kunnat sätta upp spelet och haft väldigt mycket puck också, så de har varit ganska långa mellan då forwards och backar. Då är ju den typen av så här, orörlig back inte riktigt toppen. Alltså så här, man gör sig inte som bäst i den matchbilden.
Men det här var ändå statiskt i zon. Alltså,
ja, väldigt. Ja. Men kolla på Albin Sundsviks mål igår. Han får ju stå liksom en meter från mål.
Och helt omarkerad.
Ja. Men de är fem, men ganska tajt ändå kring
Adam
Åhman.
Men det är det, de står i positionerna, men de gör inte så mycket i positionerna. Sen det du pratar om, Johanna, det är också så spelvändningarna. Rögle har ju hittat en väldigt bra, att man vänder spelet snabbt. Och där tycker jag man har problem också att sortera i mittzon. Alltså man har sorterat backarna då, har problem att hitta. Rögle är väldigt rörliga. De drar ju isär väldigt mycket. Och flyger liksom. Och så är backarna väldigt snabbt på att vända spelet. Och där har man ju hela den här serien. Även igår. Var det igår nu va? Eller förrgår? Så har man då problem. De blir slagna på så här 2-1. Frilägen. Vart ju straff. Först friläge, sen straff. Och inom loppet av 2 minuter i tredje perioden. Där gör ju Åhman ändå, där räddar han ju straffen och håller dem kvar i matchen. Sen gör de ju 2-1 ändå då på Albin Sundsvik där. Det är ju Sars mål som vrider och vänder bakom mål. Men nej, de två grejerna, de klarar inte riktigt mitt. Alltså när jag tycker så här, när Rögle spelar intensivt, som de har varit stora delar, då har Växjö jättesvårt. Nu var de lite bättre på att spela sig ur pressen igår. Men de andra matcherna har ju blivit sönderåkta av Rögle. Sen tycker jag Rögle såg lite trötta ut i tredje. Då är Växjö bättre. Ja. Så fort Rögle liksom inte orkar vara intensiva och ligga på och snabbt vända, då är Växjö bra. Då vinner de. Alltså, så bra är Växjö om de får tiden.
Ja, precis.
Som du pratade om. Men de har inte fått det. För Rögle har varit så intensiva.
Men det känns som att de har så många alternativ i Rögle. Alltså som kliver fram. Vi eftersökte närvaro från Olofsson-kedjan. Offensivt i alla fall, produktionsmässigt. Börjar komma igång lite, men det känns som en kedja som Everberg och Linus Sandin som gör 1-0-målet igår. Alltså det är verkligen så att de har många olika spelare som kliver fram i olika roller i olika matcher.
Verkligen, liksom. Och sen så med Bristedt och Sar.
Ja, absolut,
alltså bara de. Så det är tre linor som är producerande ändå. Det är ju oerhört. Och sen också liksom backkvaliteten. den slår just nu. Vi sa ju på förhand, det blir lite så här, Dahan, Friedman spelar ju i och för sig inte nu då. Schelin, Filip Johansson, men mot Brogan Rafferty och Joel Persson och så vidare. Han har, alltså, de har ju, men just nu slår ju ändå Rögläs backsida då. Växjös backsida. Vilket också kan vara lite avgörande. Man får längre spelsekvenser och man får mer produktion på backen när forwards kanske tar ut varandra. Så just nu ser det ut så. Då måste jag se hur de kan studsa tillbaka då. De hade ju väl bäst poängproduktion på Persson inför den här semifinalen.
Men Felix Nilsson, inte han fin? Fixa straff, det är friläge. Det händer så mycket kring
honom. Ja, men han är bra. Men Albin Sundsvik också måste vi lyfta. Så vilken ändå resa han har gjort. Han är ju riktigt stomspelare har han ju blivit. Men var ju en talang liksom, var i Växjö. Stockholmskille tror jag, SD-kille tror jag va? Gamla Bajenskolan där. Danne Broberg, produkt typ. Och så fick inte riktigt, var väl draftad tror jag, 56 runda någonting. Och gick håget i Skellefteå och fick inte att lossna. Och sen har han ju krigat på nu i Rögle, gick till Rögle sen då. Ja. Men jag tycker att han börjar verkligen, alltså han är...
Alltså fin ut.
Han är motor. Ja, men han är, jag tyckte han, var inte någon annan slutspel här för något år sedan, han var riktigt bra också. Så att han känns som stora matchernas man, säger man så.
Ja.
Så det är häftigt faktiskt att... han ska hyllas. Det är kul med så här dålig, vi vet vem man är. Men det är kanske inte han man tänker. Man tänker Saar Bistedt och Horky Olofsson. Han har ju verkligen varit dominant de här två, tre senaste matcherna. Och lika så, Skellefteå har ju en annan, Pontus Johansson.
Ja, shit, om man pratar bra nu. Han har varit.
Utveckling. Ja, men det kan vi ta senare.
Dålis, men också en sån som kanske får lite oförtjänt lite liksom.
Fred,
ja, exakt. Men
det
någon som
bytet han gör.
Väldigt alltså, hög lägsta nivå. Alltså på både Pontus Johansson och Albin Sundsvik. Men liksom en sån som ligger och maler bara. Och kanske inte liksom alltid att det är värsta showen liksom. Men de har verkligen mycket kvaliteter.
Men nu har ju ändå Växjö gjort match av det här. Alltså 0-3, då hade det känts...
Det är starkt att vända.
Vad var styrkan igår tycker ni då? Så att de ändå lyckas vinna, de vänder och vinner här med 4-2.
Jag tycker att de är lite bättre. Jag tycker fortfarande första andra. Jag hörde intervjuer, de sa att de var så jävla bra defensivt. Det tyckte jag absolut inte de var. Så att då får de fan kolla sig i spegeln. Men de var bättre i tredje. Liksom, Rögle har ju, gör ju 2-1. Men jag tycker inte man släpper, det haglar ju inte in chanser som i match 2. Det vill jag också säga, det är bland det sämsta försvarsspel jag har sett någonsin i SHLs slutspelshistoria.
Oj,
fy fan, vad bra att de stängde in sig. Ja. Men det, så att du har helt rätt, man ska inte skylla allt på Åman. Men det var bättre senaste matchen nu. Absolut, men jag tycker inte de ska vara nöjda. Om jag är i Växjö skulle jag, det är ett steg på vägen, men vi kan göra det ännu bättre. Ja. Rögle vinner XG med så här 3,5, med över ett mål liksom, så att de får tajta till det, men de är tajtare. Du frågar, vad gjorde de bra? De gjorde, eller bättre. De var tajta. Och sen så hittar man ju ett sätt att vinna. Liksom. Och det är Rafferty som skjuter, va? Är det från blå? Den tar ju på någon.
Ja. Ja. Han är inblandad i det mesta.
Han är ändå med där verkligen. Och gosar.
Ja, det är
han. Han är med och utmanar Dehan och grabbarna. Nej, men alltså, det är det som är läskigt med Växjö.
Ja.
Vi hyllar ju Rögle nu fast de har torskat. Växjö vinner ju ändå matchen, så att, vad gör de bra?
Sen också Elvenes poänglös i de två första matcherna.
Exakt.
Han får göra poäng igen, alltså, de bygger ju mycket kring honom både i 5-5 och i powerplay. Ändå de fortfarande 25% i powerplay, men det kommer ju bli avgörande att han fortsätter hålla upp en hög poängproduktion, givet att de kanske inte har lika mycket spread. Mycket är ju på Persson, Rafferty och Elvenes.
Och
Salim Valenius.
Som också har vuxit in där i den rollen nu.
De är ju bra också nu, även monologen var bra igår, alltså den line. Sen har du ju faktiskt PP innan första målet. De har ju ett PP där innan det ringer. Är faktiskt jäkligt bra. Alltså vilka chanser. De har öppet mål och de backkastar sig. Och, så att jag såg ljusglimtar i Växjö ändå.
Absolut.
Jämfört med tidigare matcher.
Hittar de bara sin defensiv igen. Det är ju det som är deras grundbult trygghet. Då kan de ju utmana, alltså, eller utmana, de kan utmana. Men alltså, då finns det stor anledning.
Sen måste de ha koll på de här spelvändningarna. För jag tycker att de är lite offside i skallen. Alltså, och räkna in. Jag menar, de får sluta släppa frilägen på frilägen. Det har ju med defensiven att göra. Men framförallt spelvändningarna. När Rögle drar isär. Alltså, Rögle är ett känt lag för att dra isär. Jag vet, om man pratar med andra coacher som ska... Sådär, i branschen. Hur ska ni stänga ner? Ja, men de är så jävla jobbiga när de drar isär med forwards. Och så ligger de och nästan på rulle i mittzon. Och du vet, jätterörliga. Det är ju svårt, kan jag tänka mig, som back och liksom tajma in.
Exakt, men och Färjestad gick ju bort sig där också ordentligt för att de satte för hård press. Mm. Och så lyckades man ju inte med det. Så att man går bort sig då med en eller två forwards. Mm. Och då öppnar ju sig hela mittzon upp. Ja. Men då som back är det jättesvårt att stå upp. Alltså så här, du ska ju följa med och hålla gap, som det heter. Men har du en forward eller två som har gått bort sig i defensiv zon eller offensiv zon då, då är det ju omöjligt att stå upp, för då kommer du ändå bli slagen i en 2-1 eller 3-2, så då får du ett sämre gap och så kan du komma med fart. Så jag tycker att de borde fånga dem, alltså egentligen från röd, alltså mitt mittlinjen, mitt zon, och kanske bakåt, och inte sätta så hård press.
Mm.
Att vara tajtare därifrån och så tvinga Rögle till att dumpa pucken. För jag tror ändå att det har inte funkat att sätta hög press.
Nej.
Nu. Och det gjorde inte för Färjestad heller. De hade ingen plan B.
Nej.
Hade de inte.
Jag tror också försöka. Nu är det svårt eftersom Rögle pressar så högt upp. Men försöka spela sig in. För de har ju dumpat mycket på Rögle. Och vinner då en back. Mm. Vinner Rögle pucken. Det är ofta då de vänder. Och då är backar på väg framåt. Exakt. Att man ska liksom sätta upp ett offensivt spel.
Mm.
Och sen så vänder de och så har de dragit så här. Och så, då är det liksom halvrulle. Försöka spela sig in med kontroll.
Ja.
Det är lättare sagt än gjort. Men då har du ju flyttat fram spelet utan att du riskerar de här spelvändningarna.
Ja, och det är det jag tänker att de vill att få Rögle till att göra. För Rögle har ju kunnat spela sig in nu. Men om Växjö kan sätta upp spelet å andra sidan för att man har stängt igen vid sin egna defensiva blå. Mm. Då är det väl troligare att de kommer få stopp på Rögläs liksom, offensiva zontid också, tänker jag.
Mm. Ja. Matchkväll igen. Mm. I Ängelholm, antingen så står det 3-1 Rögle eller så har Växjö kvitterat den här matchen. Nu är det så att i vår, utomhusaktiviteterna, de finns. Kolla på det här.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Vi gör ett avsnitt i samarbete med Arla Protein, och den här veckan kan vi meddela att vi har en mycket rolig tävling. Vi kommer låta er vara med och tävla om två biljetter till Tough Viking som Arla Protein är huvudsponsor till och som går av stapeln 9 maj på Stockholms stadion. Och Arla Protein har ju låtit oss nu ta del av 6 startplatser till 10:30 starten. Jag och Johanna kommer att delta från Hockeymorgon och Axel och Robin kommer dessutom hänga på ifrån Fotbollsmorgon.
Och vi har även fått 2 stycken till startplatser för er tittare och lyssnare att tävla om. En lycklig vinnare kommer ju få ta med sig en kompis och tävla tillsammans med oss i Hockeymorgon och Fotbollsmorgon och Arla Protein i startgrupp 10:30. Och det är också en tävling som då kommer att dokumenteras och visas upp här i efterhand.
Ja, det ser man ju fram emot, Johanna, och se dig vurpa i gyttjan.
Ja, precis. Alla andra kanske i alla fall. Men vi får väl se vem som snubblar. Det kanske blir du också.
Mm, troligt.
Själva tävlingen för att vinna biljetter kommer att ske mellan den 14 och den 16 april på Fotbollsmorgon och Hockeymorgons Instagram. Och vinnaren dras på fredag den 17 april.
Jag vill säga stort tack till Arla Protein för de här startplatserna som vi får ta del av och som ni får vara med och tävla om. Och dessutom ett tack till Arla Protein som möjliggör Hockeymorgon.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Ja, ska vi se när Johanna badar i gyttan. Det ska bli kul.
Ja.
Nu ska vi se då om Luleå kan göra det.
Kan bada i gyttja.
Kan bada i gyttja, ja. För det är det de gör just nu. De måste ta sig upp
från gyttjan.
Upp från gyttjan. Just nu har de bara näsan i vattenytan.
Mm.
Så nu gäller det verkligen att kravla sig upp.
Ja.
Och då är det så här, man kan se och analysera och fundera framför sin tv-skärm. Och så kan man ta hjälp av folk som har varit och är på plats. Jonathan Knäckta är inte i Delfinen just nu, men du är i närheten, va?
Ja, det är väl en kvart 20 minuters promenad bara, så jag håller mig nära.
Ja, det gör du rätt. Mycket nära. Mycket bra. Hur ser du fram emot matchen ikväll då? Vad tänker du?
Ja, men det är klart. Man ser fram emot den. Sen talar väl ändå ganska mycket för att det här blir en liten avskedsföreställning för Bulan och Strid och Omark och så vidare. Kan bli en svepning det här, precis som Skellefteå gjorde 2013 i finalen.
Där säger du 3 namn som jag faktiskt inte ens har funderat på. Att det här kan ju vara deras sista kväll som Lule tränar och spelar ju.
Ja, så kan det vara.
Ja, det gör den här matchen till mycket, mycket större på något sätt. Sen har vi spekulerat lite här nu om marknadschefen i Skellefteå gör liksom de gjorde i Malmö ju. Vi gick in och sa att inte 4-0, nej. Vi ska ha en hemmamatch till så får vi in lite mer pengar.
Ja, och så får de Per Lindholm från och med första finalmatchen också. Om de skulle förlora. Just om vi ska ha konspirationsteorier det här.
Ja, precis.
Så det hade ju kanske inte skadat jättemycket om Luleå vann ikväll för dem.
Nej, ska jag förtydliga kanske att marknadschefen gjorde ju inte det. Det var bara det vi sa här.
Ja.
Om det var någon som trodde att det var någon sanning i det där. Nej, men alltså det, vad har du sett och hört ifrån alltså, dels då Skellefteås dominans här, 3-0 matcher och kör ju över Luleå nu då ju. Och sen, vad tänker och säger Luleå och lägret?
Ja, men alltså inför förra matchen, supportrarna hade ju ett tifo där. Det är grymt att förlora, men värre att ge upp. Och vi har ju räknat ut Luleå tidigare och det ska man ju egentligen inte göra. Jag tror absolut inte de kommer ge upp. De kommer kämpa till sista svettdroppen och det var väl i princip det de flesta spelarna sa efter den här förlusten också. Men Skellefteå är väl helt enkelt för bra. Alltså Luleå kanske går att jämföra med Rögle liksom, uträknade och att de skulle kunna vända 0-3 matcher, men Skellefteå går inte att jämföra med Färjestad i år, tycker jag. De kommer inte tappa 3 matchers överläge. Så men det är klart, spelarna tror på det. De måste tro på det. Men lite stämningen bland supportrar här är ju också liksom, det tyckte jag märktes redan under matchen, att luften gick lite ur dem. Och det ska ju till verkligen ett mirakel om det ska bli match av det här. Men det är klart, ja. De kan absolut ta matchen ikväll och liksom pressa dem lite grann. Men hopplöst läge för Luleå.
Ja, men de känns så bekväma Skellefteå på något sätt. Alltså de har ju den där grundtryggheten i att de spelar på samma sätt genom föreningen och varje år och sådär. Och sen har man Jonathan Poles borta nu. Pontus Johansson kommer in alltså, och är hur bra som helst.
Mm.
Det är verkligen, ja, och sen så kör de på liksom som att det vore grundserie med varannan match målvakt liksom.
Ja.
Fortfarande. Nu är vi snart framme vid final och de har stått varannan match hittills så det blir liksom lika bra varje gång. Så det är imponerande.
Ja, jag inbillar mig då att du som målvaktspar här måste ha ganska så god relation. Alltså vi har sett Aronsson och Enroth i Örebro som har haft en sån jättefin relation. Och här ska det stå varannan match då, hejdå. Det måste betyda, alltså du måste ju alltid glädjas åt din kollegas framgång, vilket du ju alltid gör utåt, men du vill alltid spela själv också.
Ja, nej, men de har ju fått in det där att du liksom, det är loserbeteende att stå och hoppas att din kollega ska spela dåligt för att du ska få chansen att spela. Ja. Då är du ju en loser. Du kommer ha konkurrens om du ska spela NHL eller vart du än hamnar. Så att du måste kunna hantera konkurrens och då är det väl bättre att du stöttar varandra istället. För att någon gång kommer man ha en dålig dag och jag tycker man ser på dem. De kramar om varandra och de har signat, båda är klara för nästa år, en tid framöver. De ska jobba ihop nästa år också. Så att det är bara gilla läget och liksom de kommer få sina 25-30 matcher var liksom. Någon man blir utbytt hit och dit under nästa. Så att jag tycker att de ser rätt harmoniska ut ihop. Det känns inte som det är någon röd gubbe, någon av dem överhuvudtaget.
Nej, men det är imponerande ändå, alltså att de kan vara så tajta och liksom vara det paret. För ofta, man ser ju nästan aldrig det. Men båda vill ju också vinna. Ja. Så det kanske är framtidens målvaktsstrategi att hitta den typen av spelare också.
Flicka in en fråga till Heino då som tidigare målvaktstränare, att det, snacket är ju att ja, men de dubblerar, kör varannan match, men till slut måste man ju gå på sin etta i ett SM-slutspel. Måste man det eller kan de gå hela vägen?
Ja, nej, absolut. De behöver inte gå på så länge båda är bra. Båda vill ju vara med och bidra till vinster liksom och Strassman var ju enligt mig årets målvakt och Linus är ju Linus. Vi vet ju hur bra han är. Och jag tror att det är bra också, för Linus har ju haft skadeproblem liksom. Och du vet, ibland är han borta och sådär och lite helt plötsligt. Och så att jag tror att det är liksom, de vet varandras situation. Båda har varit hur bra som helst. Varför byta? Det är bara jag menar, kolla Gidlöf och Larsson. Inför kvalet, då spelade man varannan. När Leksand gick så bra, kommer ni ihåg? De vann. Sen helt plötsligt bara, nej, nu kör vi Larsson 2 raka. Då blir det dålig känsla i grupp, börjar de torska. Och sen gick de bara på Larsson och åkte ur. Alltså, så att det behöver inte vara negativt att ha 2 målvakter som mår bra, stötta varandra. Båda vill ha den här första, så att de sporrar ju varandra hela tiden. Så att de gör ju bra matcher hela tiden. Och så blir de inte trötta heller. Jag menar, VAR börjar ju faktiskt se sliten ut. Han tar ju inte en puck längre, så att han börjar ju se sliten ut.
Ja, lite nedrift där. Men det är klart konstigt vore annars om han inte blev sliten. Han har ju spelat enormt mycket.
Det är det jag menar. Ja. Och alla målen han släpper i den här senaste matchen är småbilliga faktiskt. Att det är därför jag säger han har släppt 6 av 10 mål i semifinalserien mot Skellefteå på plocksidan. Mellandistans. Bryggmans mål är båda likadana i match 2 och 3. Indrag, mellandistans, Vard är kvar på kroppen, har ingen attack. Så att jag tycker att de har hittat någonting där på Vard. Sen så tror inte jag att det är så lätt att skjuta på plocken så det är mål. Utan jag tror att han är lite sliten, Vard.
Vem tror du de ställer ikväll då?
De måste ju fortsätta med Matteus. Det är hans slutspel. Han har ju varit hur bra som helst. Så att de måste sluta med Matteus. Jag känner den sättet.
Kan du bara stoppa in luren där?
Nej, men de måste fortsätta med Vard. Det blir så jävla högt i det. Så blir det så här, ja. Jag tycker fortsätt med Vard, det är hans slutspel. Det vore nästan ett hån att byta ut han nu. Liksom, tycker jag. Så att, låt han visa att fan, han är inte... It ain't over yet. Liksom. Men jag tyckte bara att han... Han har inte varit så bra i den här semifinalen. Han var bra första match 1 var han ju riktigt bra. Var det maratonmatchen var nu?
Ja, just det. Ja. Exakt.
Sen så tycker jag att man har hittat, det är bara det jag vill säga. Jag tycker man har hittat, jag menar 6 av 10 mål på plocken av alla 10 han har släppt. Det är ganska mycket på en sida. Det är, då är mellan ben allt inräknat. Mm. Det är en svaghet helt klart.
Men Oskar Lindberg har gjort 8 poäng. Mm. Det finns en annan kille som också gjort 8 poäng. Vem tänker jag på då?
Lars Bryggman.
Ja, Lars Bryggman. Alltså, vilken slutspelskung han har vuxit jul till. Alltså, knäktarna har gjort vad han har gjort. 5 mål och 3 assist. Ligger 2 i den här poängligan bakom Andreas Jonsson. Hur pratas det om Bryggman?
Nej, men det är ju en succésaga. Det känns som att varenda slutspel så är det ju någon i de bakre leden som kliver fram och har ett jätteslutspel. Och i år är det ju Bryggmans tur. Han har väl gjort första målet i varenda match i den här serien, tror jag nästan.
Ja.
Men 2 mål nu senast. Det är en succé. Hela den kedjan med Stjernborg och Andreas Jonsson är ju glödhet. De har verkligen fått till det att stämma. Och sen gör ju inte Bryggman bara poäng. Han är ju alltså urtypen av en power forward och känns ju som att han passar jättebra i såna här typer av matcher också.
Ja.
Mm. Är det en Peterpojk eller? Från början eller? Född i Umeå,
sen han var en sväng till Säffle och sen hamnade han i Piteå och Storfors som moderklubb då.
Alla vägar bär till Säffle på ett eller annat sätt.
Han har varit i Luleå också, va? Det var någon som sa
SHL debuterade väl där i yngre år.
Mm. Okay.
Men vi pratade om det här inför slutspelet. Då hade vi Oskar Lindberg som exempel. Hur han liksom tidigare då åren inte har fått den här raketutvecklingen i slutspelet eller hållit vid den här höga poängleveransen. Andra spelare har gått om när det kommer till poängsnitt och sånt med Innala och vilka det nu var. I det här fallet, alltså Lars Bryggman, han har gått från 0,45 poäng per match i grundserien till 1 poäng per match nu i slutspelet.
Otroligt.
Och han har varit i Finland och hämtat kraft där som många försöker göra. Alla lyckas inte. Mm. Det tog honom också ganska många månader innan vi började prata om honom. Det är ju typ nu. Men alltså, han kom ju igång där någon gång efter januari, februari. Och verkligen nu är det ju då.
Det är lite Allard-story där.
Ja, men, precis, exakt. Och Pontus Andreasson, tänker jag. Som inte liksom har... Alltså, Luleå har inte fått träffa någon slutspelsjoker som han haft tidigare. Allard, precis som du säger, Pontus Andreasson. Men det har ju däremot då Skellefteå.
Ja, verkligen. Mm.
Ska korrigera mig, det var ju 2 mål i 5-0-segern. Men det blev bara 1 mål och 1 assist nu senast.
Oj, han är kall nu. Ja. Vad händer med Bryggman?
Svalnat av. Ja. Men du, vi pratar alltid, eller ofta i alla fall, om stämningen, inramningen i Luleå. Den kändes lite blek här senast. Va? Hur var atmosfären där i Coop?
Men de får jättemycket cred och det ska de ha också. Men sen ska de väl ha lite kritik nu också, för det var som att något hände. Det var jättebra tryck i början, inför nedsläpp just i början. De gjorde 1-0 efter bara några minuter och... Då var det verkligen drag och öronproppsläge. Men sen så var det som att energin gick ner på läktaren också. Det var inte den ståplatsen vi är vana att se och sittplats hängde inte heller med. Så det var faktiskt bland de svagare insatserna på läktaren som jag har sett, alltså i den här typen av dignitet av matcher. en liksom första hemmamatchen mot Skellefteå i ett slutspel. Så det var en liten besvikelse på trycket. Får se om det blir bättre ikväll.
Ja. Mm. Just det här med tanke då på att Bulan, som har varit en evighet i Luleå, Henrik Strid och Linus Omark ikväll kan göra sina sista framträdanden i Luleå. Tror ni att det påverkar Luleå på något sätt? Positivt, negativt, eller är det sådana känslor, tankar man trycker undan till efter säsongen?
Svårt.
Det skulle väl kunna vara så att vi ska försöka få den här serien att förlängas för deras skull. Alltså givet Tomarks och Bulans och Strids liksom historia i föreningen. Men att det kan bli tändvätska då på något sätt. Alltså att förlänga åtminstone en match i taget då. Men det känns som att Luleå är ett sånt typ av lag. De behöver en liten så här historia att komma ihop kring liksom. Mm. Men så kanske att man hellre använder det än att man inte gör det. Eventuellt, jag vet inte.
Alltså, ja. Luleå har väl spelat som bäst egentligen den här säsongen när de är verkligen uträknade och det är all or nothing. Så det talar väl för att de kan brottas lite till. Och de var väldigt bra i första perioden nu senast, men sen så började de slarva med puck, slarva med passningsspel. Skellefteå tog över, hade mer puck och Luleå fick jaga, och sen så fick de aldrig liksom riktigt någon gemensam push. De fick ju 5 minuters powerplay där i slutet också efter Per Lindholms matchstraff, men inte ens då skapade de ju liksom något riktigt vast. PP har ju varit ett sorgebarn och det är svårt att gå hela vägen då.
Ja, så är det.
Tobbe fick mess här bara. Bryggman, gammal klasskompis till Simon. Och samma moderklubb, Stolta Storfors AIK. Fick av Simon här, så att de är klasspolare. Så där, jag sa ju det.
Okay. Ja.
Alla känner alla där, vet
du. Ja, det är så.
Ja, han skriver det. Jag vet inte om man ljuger, men jag fick mess.
Uppvuxen på Södermalm och så bara pratar med alla andra och känner alla.
Säde kris, det är du och Skarsgård, vet du. Ja, vi hänger på...
En bra karl, brukar Simon säga om Lars Bryggman.
Ja, det känns så. Ja. Framförallt nu i slutspelstider. Du knäckte, din resa går ju vidare sen, va?
Men blir det en till match så hittar ni mig i Skellefteå på onsdag. Annars är det väl första hockeyallsvenska finalen i Umeå på onsdag. Så då hittar ni mig där i så fall.
Och vilka tror du det blir då som står för motståndet där?
Jag tippade ju inför semifinalen att Modo skulle knipa det, så det känns dumt att ändra på det i en sjunde avgörande match. Men det kan ju verkligen gå åt vilket håll som helst. Modo har ju spetsen, men Karlskoga har väl imponerat mer sett till hela serien liksom, om vi ser till spelet. Nu har de ju hemmaplan också. Ja. Mm.
Och så har de Björklund.
Ja, exakt.
Klart då, men alltså, är det inte dags för Karlskoga nu att ta sig förbi en semi? Ja. Man krigar på där nu i 28 år liksom. Ja. Åker ut i semi. Nej, men det känns som det är deras tur nu med att ta sig till final.
Ja, men det är faktiskt lite förvånande med tanke på alla år som de liksom är där uppe och stökar att de inte tagit sig till en final.
Mm. De har ju faktiskt vunnit XG:n och siffrorna varje match mot Modo faktiskt. Ja. Nu vann, tror jag, Modo sist i 5-5, men med powerplay så vann Karlskoga. Mm. Så att Karlskoga har ju varit bättre, om man nu på de som gillar siffrornas väl. Mm.
Mm. Ja, vi får se när vi hörs nästa gång. Då. Det kanske blir på onsdag. Är det ju, ja. Vi får se helt enkelt. Njut först och främst av kvällens match. En dag i taget.
Ja, det ska vi göra. Vi hoppas på en härlig hockeymatch.
Härligt. Ja, tack för får du glida ner och ta en andra omgång frukost nu då?
Nej, nu gjorde jag bort det innan programmet. Så,
ja, bra.
Så jag är proppmätt fortfarande.
Bra. Ciao, knäckta.
Hej då.
Hej.
Kan vi inte bara kasta upp en bild, en grafik här på tifot? Det här är alltså inför semifinal 1 mellan Skellefteå och Luleå. Mm-hmm. Det står en riddare där som har haft ihjäl, ja, satt ett svärd då, uh-huh, i en Malmö-motståndare.
Mm. Ja, just det.
Och sen på väg mot nästa. Vem tror ni det vi ser?
Ja, lite ledande här fråga här nu.
En ganska lång herre, ja, med manteln. Ja. Och svärdet är ju då givetvis en symbol för hans klubba.
Ja, kan det vara. Lars Bryggman.
Det är Lars Bryggman vi ser riktigt på det här. Det är Lars Bryggman.
Vem är Kinnimin som sitter ner där?
Kan vara.
Oh, okay. Antagligen.
Får jag spela med nästa år? Nej. Vi ska vandra vidare nu till Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, då ska vi ta och kika på vilket spel vi har tagit fram till dagens program. Då har vi ju givetvis då matchen mellan Luleå och Skellefteå. Där vi tror att Skellefteå då sveper Luleå nu då. Vinner den fjärde raka. Och föga förvånande tror vi att Lars Bryggman gör poängen den här matchen. 4-10 gånger pengarna. Boostat upp till 5 gånger pengarna, Johanna.
Ja, men det känns ju som ett säkert spel. Tycker jag då. Bortsett från om marknadsavdelningen ska blandas in. Då, men annars så känns det ju väldigt troligt att det går in.
Ja. Mm. Luleå har inte mycket att hämta där nu då. Eller,
nej. Nej.
Kraften är slut.
Jag tror det. Jag tror det, tyvärr.
Ja.
Mm. Alltså, man vill ha lite mer spänning i serien. Men det känns... Det är en lång backe upp. Är det.
Ja, det är det. Mm. Alltså, de hade behövt en rejäl dos laddning nu då på något sätt. Mirakulöst med det. Kommer inte ske.
Nej.
Nej, tror inte vi i alla fall.
Nej.
Unibet.se/hockeymorgon. Där surfar ni in för att ta del av det här spelet. 18-årsgräns gäller. Upplever du eller någon i din närhet problem med spel så finns ju alltid stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Johansson. En minut.
Ja, vi ska nu vandra vidare. För det var ju så att Leksand nämligen degraderades den här säsongen. Det har varit turbulent kring klubben under ett par år nu. Och i februari månad så stod det klart att Leksand och deras GM då, Thomas Johansson, gick skilda vägar. Nu har vi med oss Thomas här. God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon.
Hur står det till? Hur är läget? Du har varit i Finland, kollat på hockey, va?
Jajamän, har varit över och kollat. Vi har ju vår äldsta son som är borta i Ilves och spelar slutspel. Så att vi har varit en vecka där borta och kika lite på honom och hur det har gått för laget. Så de lyckades kravla sig vidare till semifinal. Så att nu är det väl ikväll tror jag det avgörs vilka de kommer få möta. Tappara eller Koko tror jag i nästa runda.
Intressant, ja, intressant.
Ja.
Fortsätter han ösa in poäng eller pojken?
Ja då, han gör sina poäng. Han hade ju en otroligt bra säsong i år. Fick väl också vara skadefri mångt och mycket. Han har väl haft några säsonger nu med lite skador och kom in lite sent in i Ilves under förra året och såna här saker. Men i år har han verkligen trummat på och haft en kanonsäsong. Så att, men det är roligt för dem.
Jag såg starten, han låg topp ja. i poängligan där. Alltså, i början på, vad blir det, hösten då. Kul att, jättekul. Leksand
ja, det är
skulle behöva han. Var tvungen.
Ja, jag vågade inte ta dit min tredje son också. Det är så jävla liv med alla planen. Nej. Johansson eller vad var det, var någon tidning som uttryckte det så i det där. Så att jag vågar inte plocka in ytterligare.
Nej. Nej, men å andra sidan levererar man så kan man väl inte, alltså, Anton har ju haft en jättefin säsong ju. På ett personligt plan.
Ja, nej. Det är ju, till syvende och sist, ja, men är man i den här branschen så är det ju tjänstefel att sätta sina egna barn i situationer som de inte fixar, utan de måste ju faktiskt fixa det, och det ser väl de flesta som tittar på ishockey om det går eller inte går.
Ja.
Så det är ju liksom, sen är det väl så, mina grabbar, både Anton och Viktor, kommer väl generera, vi kanske är en av de största sponsorerna till Leksand här närmsta tiden. Anton har väl redan inbringat lite NHL-miljoner och så får vi se om Viktor gör lite samma sak. Så att,
ja, exakt.
Det kommer ju liksom någonting tillbaks i retur där också till Leksand. Så att, ja.
Det, verkligen.
Enkelt för er som kommenterar också. Johansson spelar till. Johansson som spelar till. Johansson.
Men när vi ändå är inne på det, Thomas, har det varit så här när man ska anlita sina söner och så här, får man tänka ett varv till eller hur funkar den processen?
Ja, men alltså mina grabbar, eftersom jag har levt i hockeyvärlden, jag började kanske min professionella karriär typ 88-89. Och höll på till 2008 och sen därefter sen har fortsatt att jobba med hockey, så har de alltid fått leva lite med att jag finns i kulisserna runt omkring. För mig har det ju varit mer viktigt att jag är intresserad av bra hockeyspelare, oavsett om det heter Johansson, Andersson eller Persson i det avseendet. Så att det är ju det som i slutändan ändå blir, vad ska man säga, avgörande för vad barnen spelar eller vad barnen hamnar. Nu har det väl varit lite så att de har liksom hamnat lite där jag har varit, men de har ju också varit duktiga hockeyspelare, så att det känns ju väldigt tryggt att ha haft dem i laget. Och det blir mycket snack, det blir, och folk tycker att jag gör och såna här saker, men vi har levt i det, den bubblan så länge, så att det skiter vi faktiskt i, gör vi.
Ja, och det är väl det som du säger då, med att man varit länge och erfarenhet, och kanske man blir trygg också i sina beslut och inte bryr sig mycket om vad som sägs.
Nej, och till syvende och sist så är det ju ändå en prestation som ska göras på isen, och där är ju, då blir det ju rätt uppenbart om det fungerar för dem eller om det inte funkar. Framförallt om man är på den yttersta nivån. Så, och jag är ju inte dum, att jag ser ju sånt också. Så att det skulle aldrig falla mig in att tvinga in mina barn i situationer som de inte kan hantera. Bara för att jag ska liksom, jag ger mina barn någon gräddfil in. Det funkar liksom inte så. Nej. Det går inte.
Nej.
Vi pratade mycket Leksand såklart ju, men nu har du ändå varit i Finland och så här. Vi pratade om Lars Brygman som har varit och hämtat fart i Finland. Flera spelare försöker göra det liksom, hämta lite kraft och fart där. Hur ser du på finska ligan? Är det ett bra ställe för svenska att liksom återetablera sin karriär, eller hur ser du på det?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker finsk hockey. För några år sedan när finska landslaget vann massa VM-guld där, då skulle alla helt plötsligt spela någon passiv, defensiv försvarshockey som var att stå i mittzon och vicka på häcken. Nu har man ju gått ifrån det, och nu är det ju mer tut och kör så att det är ju en hockey som spelas på ett annat sätt, och den tror jag också utvecklar spelarna på ett annat sätt. Framförallt så tror jag också deras yngre spelare, juniorspelare, drar nytta av att man spelar lite mera presshockey och man spelar i en högre fart, och det ställer lite högre krav på skills i den finska ligan. Sen har ju, alltså, utmaningen tycker jag för svensk hockey, det är ju att Finland till nästa säsong kommer ju ta bort 4 lag, så att det är rätt hård satsning där borta.
Just det.
Och det gör också att ekonomin går upp, så att de svenska spelarna som kanske idag är en andra, en tredje lina i svensk hockey kan få en betydligt större roll borta i finsk hockey och dessutom tjäna betydligt mera pengar. Så vi har en stor utmaning i svensk ishockey framåt, hur vi ska hantera mellanskiktet i Sverige för att inte, ja, men tappa kanske, om du är nu som Brygman eller Micke Lindqvist, eller de vill man ju gärna kanske finnas kvar i svensk ishockey, men där kommer nog Finland vara med och bråka en hel del, och då handlar det också om både att det är en roligare hockey som spelas, men också att det finns en ekonomi i bakgrunden.
Och du ser liksom en liten risk då att vi kan tappa viktiga framträdande spelare?
Ja, absolut. Och så addera liksom på det tjeckiska ligan som verkar ha fått en otrolig renässans när det gäller ekonomi och såna här saker. De börjar betala riktigt bra, och så kanske tyska ligan börjar komma igång. Det är många tyska lag, alltså Uber Arena tror jag i Berlin, det är ju liksom nästintill slutsålt. Det var flera tyska lag som kommer, så den ligan ligger också liksom och pyr lite grann med att den kan breaka utifrån att också vara med och bråka rent ekonomiskt med mångt och mycket. Och så kommer college då med sina utmaningar, så att svensk ishockey har en ja, men fortsätta liksom att utveckla spelare, att vara en positiv miljö som man vill vara i. Det kommer vara otroligt viktigt, för jag tror att ekonomiskt vet jag inte om svenska ligan kommer vara den starkaste ligan längre framåt i det avseendet. Så att det finns en hel del svarta moln på den svenska hockeyhimlen som man kommer att behöva ta tag i.
Läs lite mellan raderna här då, men då ska man alltså verkligen höja kanske nivån på andra parametrar än just bara ekonomin. Ekonomin är såklart viktig, men att vi behöver verkligen ha en miljö där man fostrar bra hockeyspelare som kommer bli en USP då för svensk hockey.
Ja, och framförallt tror jag sådär att om vi ska kunna vara med och konkurrera kanske med de utländska spelarna, så då måste svensk ishockey bli mindre defensiv. Alltså det måste vara, ska vi få hit poängspelare som gör en och en halv poäng i snitt per match liksom under säsongerna, då måste svenska, det måste bli mera utvisningar, det måste vara mera liksom mindre defensiv ishockey för att kunna göra ligan attraktiv. Just nu är ju svensk ishockey sjukt strukturerad, det är sjukt defensivt, alla backcheckar, alla är bra tränade, alla stickompack, alla, och dessutom lägga till kanske att man också faktiskt får hålla i rätt mycket runt sarger, och man får liksom göra kanske lite mer än vad vi kanske skulle behöva för att ligan skulle öppnas upp. Och nordamerikaner vill komma hit, för här kan vi göra poäng, här kan jag tjäna pengar, här kan jag göra de här sakerna. där tycker jag svensk ishockey är ute på en väg där man verkligen behöver se sig själv i spegeln. Hur tar vi nästa steg? För att det är många andra ligger runt om i Europa som ligger och bubblar, och dessutom då de unga talangerna som kanske försvinner över till college nu när college också hamnar i den snurran med att man faktiskt kan erbjuda betalt och pengar för att få en fantastisk utbildning och göra den resan också, kanske till att nå sina drömmar i NHL. Så Sverige har lite att fundera på.
Men då har jag en följdfråga på det. Men för vad börjar den förändringen då? För jag tänker typ, det är ju så här, vi har ju tränare som har en viss utbildning från grunden, och sen har vi spelare som har fått en utbildning från liksom pojk- och flicklag och uppåt. Och sen har vi förbundet som sätter röda tråden för hur landslaget ska spela, hur man ska spela bra för att komma in i Tre Kronor och så vidare. Vem är det som liksom skulle kunna sätta en sån boll i rullning för att ändra på någonting som ändå byggs över tid så där, med utbildning och så?
Det kan ju vara så att det kanske reder sig själv lite grann, att hockeyn i Sverige, kvaliteten på hockeyn i Sverige kanske kommer gå ner med tanke på att man tappar en del mellanregister i det där. Och det kanske öppnar upp ligan, att det kommer in lite spelare som kanske inte är, det kommer spelare underifrån som inte är riktigt så skillade och så skolade som de som kanske har spelat i ligan i det här mellanskiktet. Och det kan göra att det blir lite skillnad mellan toppen och botten i en spelartrupp på ett annat sätt. Mm. Men annars så är det någonting som man behöver verkligen ta sig en funderare på, alltså vad svensk ishockey är på väg just utifrån strukturer, spelstil. Idag så vi är ju så jäkla duktiga i svensk ishockey på att vara defensiva i grund och botten. Det är bara att titta på poängligan, och jag vet inte hur många utländska spelare är högt upp i poängligan liksom, i Sverige. I det avseendet. Och då är det ändå importer som vi har tagit in som har kanske bäst betalt, som ska vara de bästa spelarna, som ska vara de som säljer biljetter i grund och botten. Mm. Och det där tycker jag är en liten farlig utveckling. Skruvar du tillbaka sedan några år så såg det kanske inte riktigt så ut. Och kanske på topp 10 så fanns det i alla fall 5 eller 6 utländska killar som var med och bråkade. Jag har inget svar på exakt vad det är man behöver göra, men jag tycker verkligen att man behöver vända på varje sten i det här, för att ligorna runt om i Europa, Finland, Tyskland, Tjeckien, Schweiz har vi redan som en stor konkurrent, men jag tycker att tyska ligan ligger ju liksom och bubblar. Det var väl något publikrekord, jag vet inte vilka det var, om det var Köln eller vilka var som hade några otroliga publiksiffror. Liksom. Och det är klart att då börjar ticka in pengar till dem, och de kan bli attraktivare och kan börja betala mer. Så att men som sagt, jag har inget jättebra svar på exakt hur, men jag tror att man behöver sätta sig ner och slå ihop sina kloka huvuden för att verkligen fundera på svensk hockeys framtid.
Mm. Ja, vi ska prata Leksand såklart, men jag vill bara avsluta med, alltså, har Sverige börjat se sig själva i spegeln, eller har vi för hög svansföring att vi inte inser allvaret i det här?
Vi har alldeles för hög svansföring.
Jag tycker det.
Ja, vi slår oss ju för bröst och säger att vi är den näst bästa ligan utanför liksom i det här, men och det, vi kanske har varit det, men jag tycker inte att underhållningsmässigt i såna här saker så tycker jag inte kanske att Sverige är en sån liga. Defensivt är vi jättebra, vi utbildar spelare jättebra, vi har liksom det i vårat DNA, i vårat system. Men jag tycker att vi behöver nog släppa ner lite garden också och inte stå där och tycka att vi är så himla bra, utan vara otroligt ödmjuka för att det händer saker och ting i våran omvärld som kommer att påverka oss framåt de närmsta 3, 4, 5 åren. Vi har TV-avtal som går ut i svensk ishockey till exempel som kommer att få ekonomiska konsekvenser. Det kommer inte bli 0 kronor, men det kanske inte blir de fina avtalen. Det kommer göra att ekonomin kommer gå ner om man inte klarar av att kompensera. Så att det finns liksom saker som vi behöver se över och göra och kanske se att ja, vi håller kanske på att bli lite omsprungna av de konkurrenterna runt omkring.
Mm. Aha, det är väldigt intressant och viktigt ämne nu.
Verkligen.
Som går att diskutera i evigheter såklart.
Ja.
Men du Thomas, om man går in på tvära kast då till SHL, till Leksand och din roll där som GM för ett lag som alla inför den här säsongen pratar om att de kommer vara tvungna att slåss för överlevnad. Det är ekonomiska problem som gör att de inte kan utmana, och det blev också till slut utfallet utav det och Leksand fick lämna SHL. Hur ser du på säsongen från liksom att förra säsongen tog slut till där vi är nu?
Men alltså, vi behövde ju göra en ekonomisk grej i våran spelartrupp inför den här säsongen, så att vi visste ju om när vi gick in i det här att vi var sköra, var vi, och det, för mig så handlar det ju, vi har otroligt mycket bra hockeyspelare, men vi hade satt oss i en situation där vi kanske inte heller hade den bredden. Vi klarade liksom inte av skador på fel spelare, för vi hade inte en Micke Lindqvist nummer två som kunde kliva in när Micke Lindqvist nummer ett var skadad till exempel. Och det var klart att vi visste när vi går in i säsongen att om alla våra spelare har en bra säsong, de flesta får, utav dem som kanske ska vara skillnade matcher också får vara skadefria och gör det de ska. Det är klart att vi hade kunnat knipit en plats kanske på tionde eller nionde plats sådär. Men det, då hade alla stjärnor behövt stå rätt. Och tyvärr så fick vi väl, vi spelade väldigt bra under hösten. De första 15-16 matcherna så spelade vi väldigt bra. Men vi tog faktiskt inte betalt. Och är det någonting som är superviktigt i SHL så är det att få en bra start. Det var Djurgården till exempel, kanske inte hade riktigt lika bra spel, men de kapitaliserade väldigt mycket under hösten, så sen levde de lite på det och där hamnade vi snett. Vi tog inte betalt när vi skulle ta betalt, sen kom lite skador, lite annat, formsvacka, och då hamnar man i lite panikmode, för då hamnar man lite efter och så får man börja jaga och så blir säsongen liksom bara traskande skit egentligen. Så jag tycker hösten förstörde en hel del för oss. Vi hade behövt kapitalisera betydligt mer på det fina spelet vi hade de första 15-16 matcherna.
Ja. Sen var det till slut, alltså, du fick någonstans bära hundhuvudet för detta då, i och med att du fick lämna din roll där i februari. Hur var det för dig och hur mottog du det?
Jag hade ju inte velat lämna, absolut inte. Jag hade gärna fått liksom vara med hela vägen och ta ansvar och finnas där för killarna. Vi har ju haft en otroligt härlig grupp tillsammans, fast vi har legat väldigt illa till, så har gruppen varit väldigt, väldigt bra. Det är rätt lätt när man hamnar i skiten att det blir en spretig grupp och alla börjar dra åt olika håll, men det har vi liksom inte haft i det. Och jag tycker liksom gruppen också växte lite grann. Tittar man på de sista 20-25 matcherna så är vi ju där någonstans runt tionde plats, tror jag, rent poängmässigt i en sån tabell. Men det är klart att det gjorde ont att få lämna. Jag har inga problem att få sparken. För jobbet är en riskfaktor. Det finns liksom där. Men det som gjorde ont var att jag inte fick vara med gruppen och med laget och finnas där för tränarna. För jag vet också vilket tryck det blir på en grupp. Jag vet vilket tryck det blir på tränare. Och min största uppgift den här säsongen har ju varit att på något sätt vara en sköld. Och försöka mota bort allting runt omkring. Försöka ta bort allt brus så att de bara ska kunna fokusera på träna laget, utveckla spelarna. Spelarna ska bara kunna fokusera på att spela ishockey. Så det gjorde ont. Det gjorde det absolut.
Ja. Du var ändå med liksom och etablerade Leksand 2019. Och sen har ju Leksand sett en av sina bästa perioder på liksom 2000-talet. Och man var ett mål ifrån semifinal för två år sedan. När man spelade match 7 mot Frölunda. Då. Men sen så har det ju liksom kantats utav, vad ska man säga, mörka ekonomiska rubriker återigen då, som det liksom gjorde för Leksand för en 10 år sedan och sådär. Har du någonting som du vill liksom tillägga i hela den ändå, vad ska man säga, mediehärvan som var, där man också pratade om befogenheter hit och dit och att man har tagit oansvariga ekonomiska beslut? Liksom, är det någonting du vill förtydliga kring det? För att det känns fortfarande lite svårt att förstå lite vad som gick snett. Eftersom ekonomin verkar vara en del till att Leksand har hamnat där de är nu då. Givet att man har blivit mindre konkurrenskraftiga då.
Ja, men själva de ekonomiska delarna, det är ju... När man är i en SHL-organisation så kan man väl säga att går man upp ett år och ska försöka göra någon form av affärsmässig verksamhet för att hänga med i SHL-racet. För SHL är en affär. Man kan tycka vad man vill om det som supporter och genuint och det ska vara ideellt arbetande och alla ska liksom, ja men du ska gå och vara målare på förmiddagen och ska åka och träna hockey på eftermiddagen. Liksom, SHL är en affär fullt ut. Och då måste du kapitalisera på den affären för att kunna hänga med i det ekonomiska racet. Och vi har haft pengar under alla år i Leksand så att vi har kunnat hänga med i det här racet. Men samtidigt som man hänger med i racet och får den möjligheten så måste man också utveckla de ekonomiska förutsättningarna åt rätt håll. För lyckas man inte med det, då kommer det ju komma en dag när du inte har de ekonomiska förutsättningarna och behöver göra andra saker i din organisation för att dra ner på det så att inte organisationen tippar över åt det andra hållet. Och det är väl det jag kan känna lite så att vi lyckades liksom aldrig riktigt att göra SHL i Leksand till en affär. Vi lyckades inte. Vi hade massa pengar och vi körde på. Vi byggde liksom och vi utvecklade juniorverksamheten med resurser och tillsatte saker och ting. Men vi kunde liksom parallellt med det inte göra affären Leksands IF lönsam. Så vi minskade ju våran omsättning. Jag tror vi hade 180 miljoner eller någonting sånt där i, för något år sedan. Och nu nere kanske, jag vet inte vad det kan landa på i år, men säg att det kanske backar en 20 miljoner eller någonting sånt där. Och det är inte det hållet man vill gå, utan man vill hela tiden utveckla. Så det är väl det, tycker jag, som egentligen har varit den stora grejen. Man kan byta spelare, man kan byta GM, man kan byta allt runt omkring. Så där. Men det blir lite kosmetika, tycker jag, i de här sammanhangen. För det är inte pudens kärna. Pudens kärna är att man måste hänga med i affären SHL för att kunna vara konkurrenskraftig. Sen innebär det inte alltid pengar att man lyckas, att pengar är det naturliga till framgång. Men det är i alla fall en förutsättning för att du ska kunna vara med och konkurrera. Sen kan jag göra ett jättedåligt jobb eller någon annan med värvningar och såna här saker. Så det är väl det, tycker jag, som har hänt egentligen i Leksand, att vi har inte lyckats få fart på ekonomin. Vi har inte lyckats utveckla arenaupplevelsen. Vi har inte utvecklat den affären. Jag var nere och tittade på Åke Rögle. Alltså, helt galet. Så många olika koncept, så många olika möjligheter. Gävle samma sak, utvecklat sin arena. Liksom. Men vi har inte klarat av det. Och då till slut så har vi ju hamnat i den här problematiken med att då finns inte de pengarna där som vi hade hoppats på att vi kanske skulle kunna utveckla från det året vi tog klivet upp fram till det året nu när vi ramlade ur. Att den ekonomiska utvecklingen hade fått fortsätta växa. Vi hade kunnat fortsätta vara konkurrenskraftiga. Nu gjorde det inte det, då var vi tvungna att backa några steg. Och då hamnar man i problem på en gång. För så brutal är SHL.
Så med de här sign-off-bonuserna som har varit så liksom omsnackade då och kanske liksom... Ja, med kontrakt och lönekostnader och så vidare. Man har liksom lite så budgeterat för någonting som man inte har haft intäkt, en säker intäkt på. Lite som att man tänker att man ska gå till semifinal fast man inte vet om det i början av säsongen. Är det lite så det har fungerat då, rent ekonomiskt logiskt sett, eller?
Ja, alltså jag ska inte säga exakt hur, för jag har inte haft liksom de fingrarna inne och pillat i budgeten. Jag har ju fått min spelarbudget och försöka förhålla mig liksom till de delarna. Men det är ju självklart att i det här så måste man ju också känna att utvecklingen går framåt. Hade vi legat kvar på samma ekonomi som vi har haft de tidigare åren, då hade det här varit en icke-fråga. Så någonstans i det så har vi inte lyckats utveckla de ekonomiska förutsättningarna liksom för att kunna fortsätta hänga med i racet. Och då behöver man backa tillbaks. Och det är inget konstigt att man backar tillbaks och försöker mätta. Ja, men nu är vi på den här kostnadsnivån, då behöver vi göra så här. Mm. Så, och där är ju också det enklaste sättet att styra en ekonomi i en förening, det är ju att är det någonstans du kan göra snabba förändringar så är det just på spelartruppen. Så vi har ju inte haft så där jättemånga utgående avtal heller under ett antal år, utan det har ju varit en 4-5 stycken varje säsong. Nu hade vi en möjlighet med, jag tror att det var 13 avtal som gick ut. Och då har du en möjlighet att göra en stor ekonomisk färdriktningsförändring i det sammanhanget. Så det är ju också lite såna här saker som har påverkat. Sen det här med sign-off-bonus, men alla lag jobbar med sign-off-bonus. Det är liksom det är inget hokus-pokus. Och alla, det verkar finnas någon missuppfattning där ute att sign-off-bonus ligger liksom utöver någon spelarbudget. Men det gör inte. Allting är liksom inbakat i din totala spelarbudget hela tiden.
Mm. Men
helt klart
det
är ju att vi... Ja, men många tror ibland att det är bonus, att det ligger utöver. Men det gör inte. När jag får en pott pengar, i den så är sign-off-bonus inbakade i det här. Så att det är ingenting som kommer add-on i de sammanhangen. Det är klart att det är en ekonomisk ekvation också att kunna hänga med i affären SHL, och det lyckades vi inte riktigt med.
Mm. Alltså, för medialt har det liksom låtit som att det har dykt upp kostnaden lite här och där. Du undrar så här, för gång affärsmässigt som du är inne på, har det varit någon brist i kommunikationen i föreningen, i hela verksamheten som gör att det har blivit så här?
Oj, det vet jag inte. Någonstans så är det ju också utifrån när saker och ting poppar upp i media, så blir det ju rätt vinklat liksom till det man vill att ska vara vinklat till. Mm. Och det är klart att när det rycks ut sitt sammanhang, sen om det innebär att det är en dålig kommunikation från klubbens sida eller om det är media som rycker i sina trådar för att skapa någonting, det kan inte jag säga liksom idag. Men jag vet ju bara ballret med när vi stängde våran arena. Det var ju helt plötsligt i media till att vi slängde ut media ifrån träningarna och hade stängda träningar. Liksom. Så att det är klart att poppar upp andra ekonomiska delar i de här sammanhangen, ja då tar man det i sitt sammanhang, och så när det blir bara massa rubriker, och då är det klart att då kan det nog bli lite rörigt med hur helheten hänger ihop, och där kanske inte vi nådde ut med våran kommunikation från Leksands IF sida.
Nu är du inte kvar i Leksand så, men om du ser framtiden för Leksand, ser du ändå att finns det någon ljusning för dem, alltså kommer de kunna återskapa det här stora hockeyvarumärket Leksand och vara i SHL om några år?
Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag ser stora utmaningar för Leksand, gör jag. Och de största utmaningarna är att man måste liksom på något sätt bestämma sig vilken typ av förening man är och vilken väg man ska gå. Och det kommer vara avgörande för vilka ambitioner jag tycker man kan ha. Och då är jag fortfarande inne på att ska man vara med och konkurrera i SHL, då måste varenda beslut som fattas i Leksands IF vara ett affärsmässigt beslut i de sammanhangen. Och då måste alla i föreningen, alla supportrar, alla runt om i föreningen ställa upp att det är det vi ska vara i Leksands IF. Mm. Sen innebär inte det att man behöver tappa historia och kultur och såna här saker. Men varenda beslut du fattar måste vara kanaliserat emot att hjälper det här oss rent ekonomiskt att hänga med i racet SHL. Väljer man att inte fatta det utan att man vill vara en annan typ av förening, då är jag inte säker på att även om man kommer tillbaka till SHL, så vad är det som säger att affären Leksand ska liksom blomstra helt plötsligt i det avseendet? Mm. För det är det som kommer att krävas. Jag har full respekt för supportrar och såna här saker med hjärtan och alla såna här grejer. Men SHL är liksom inte där. SHL är liksom på en annan ekonomisk planet. Då är kanske Hockeyallsvenskan ett bra ställe där ja, men det funkar för mindre klubbar. Det funkar med att ha en sansad ekonomi. Men då får man liksom bestämma sig att det är på den nivån man ska vara. Så jag tror att det viktigaste för Leksands framtid är att bestämma vilken typ av förening ni vill vara och så kör man emot det. Då tror jag man har alla förutsättningar att lyckas. Men gör man inte det och blir den här föreningen, ibland vill man vara si och ibland vill man vara så, då kommer man att få det kämpigt.
Mm. Det låter ju kanske lite som att man också behöver göra en liksom liten inventering kring vilken kompetens man har på vilken roll. Alltså så här att man behöver spetsa till kompetens. Vi hade Marcus Adjuli här då, som pratade utifrån ett Brynäs styrelseperspektiv, och han har ingen hockeybakgrund, men han har ju en annan kompetens kring kanske arenaupplevelse och så vidare som jag tror att man skulle kanske ha nytta av i Leksand också, att liksom så här, ja, men ta in lite perspektiv och lite fräschhet utifrån utan att ta bort det som gör Leksand för att bygga något nytt i mitt.
Men, jag kan hålla med fullständigt, för att ibland så blir det liksom på något sätt så blir det för mycket hjärta i de här sammanhangen. Du kommer in, du har sån passion för din förening, du sätter din position i ett styrelserum, så hjärtat blir så stort och känsligt när det börjar att gå lite tungt, så då vågar man inte stå fast vid det man kanske skulle göra i en affärsmässig verksamhet. Om jag är en stor affärsman som driver mitt företag med flera hundratals miljoner, så kanske jag inte liksom har på något sätt de känslorna. Det blir liksom lite för nära, och däribland så kan jag tycka också att idag så är jag förstår att man behöver ha hjärta, jag förstår att man behöver ha en passion för, men det behöver också finnas en balans mellan de som faktiskt ser affären, de som ser möjligheterna till att kunna göra saker och ting, och ibland behöver fatta väldigt obekväma beslut för att det är det bästa för att vi ska kunna vara med och tävla i den här ligan. Vi ska kunna vara med och tävla i det här. Och det är väl någonting jag också tror. Jag får ibland lite så här klåda när det är så här första man säger i en så här intervju, om man ska ta en jag har varit i Leksing sedan jag var 3 år. Liksom. Ja, men det är inte en merit. Meriten är, du kan vara Leksing och affärsmässig, skitbra, det är jackpot. Eller så är du inte Leksing, men du är affärsmässig och hjälper Leksands IF att utvecklas. Det är också jättebra. Det är ungefär som man säger hela tiden i så här, det ska vara Leksingar i Leksand. Leksingar ska spela i Leksand. Nej, har du 22 Leksingar som kan fightas om topplaceringar i SHL, jackpot, fasiken vad kul. Men har du inte det, då får inte födelsorten trumfa kvalitet. Mm. Får du inte göra. För det har inte vi råd med om man ska spela i SHL.
Nej, verkligen.
Nej, det är oerhört intressant där. Ja. Verkligen. Men Thomas, för dig då? Vad väntar framöver nu? Vad är du sugen på att göra?
Oj! Ja, alltså jag älskar ishockey. Jag har hållit på med ishockey hela mitt liv, så att jag fortsätter gärna med hockeyn. Sen i vilken form, om det är i någon form av att man får bygga. Det har ju varit det som har varit så kul i Leksand, att få bygga upp en organisation, att liksom komma in och få lägga pusselbitar och se hur organisationen utvecklas med både junior och herr och damsida och liksom, hur gör vi det här för att det här ska bli så bra som möjligt. Det har jag tyckt varit jätteroligt, men samtidigt har jag varit så här, man kanske ska flytta ner sig några hack och sätta sig på tränarbänken, för jag har otroligt mycket tankar i huvudet. Jag ska spela ishockey och vad man ska göra, och kanske med min bakgrund som också gammal back i många, många år, att kanske liksom, ja, man kanske skulle få det perspektivet, för det är ingenting som jag har gjort tidigare, men som ändå kittlar också. Så att jag hoppas att få fortsätta tjänstgöra inom hockeyns tecken. Sen exakt i vilken form, det har jag idag inte riktigt någon plan för.
Du har inget på gång då, eller?
Nej, inte just nu. Just nu så får jag njuta lite grann av att åka runt och titta på våra grabbar när de spelar hockey med, och följa deras resor. Så att det är skönt ibland att kanske få komma ur bubblan lite grann och också få lite perspektiv och reflektera över saker och ting.
Jag förstår det.
General för att göra svensk hockey mer offensiv.
Ja.
Kanske, på något sätt.
Ja, absolut. Vi behöver verkligen se över svensk hockeys framtid om vi ska vara med i en liga som ska kunna vara med och konkurrera och vara den kanske näst bästa ligan utanför NHL.
Ja. Men du pratar om andra ligor i Europa som kan springa om eller utmana Sverige. Är det någon av de ligorna du kan tänka dig att jobba i? Har du funderat så?
Ja, absolut. Det har jag absolut funderat på. Så skulle jag få en erbjudande som utifrån någon klubb från utlandet, så absolut skulle det vara jättespännande att få hjälpa till. Det finns en del, liksom, man jobbar ju kanske på ett litet annat sätt med juniorverksamhet och sådana saker runt om i Europa än vad vi kanske gör i Sverige, där vi har en väldigt bra utbildning för våra unga spelare. Så man skulle vara kittlande att se om man kunde på något sätt hjälpa till och utveckla och göra bättre även i en klubb i utlandet.
Ja. Köln eller Eisbären Berlin hade varit häftigt ju.
Ja, det hade varit kul.
Ja, Prag.
Ja, Prag, ja, med ja. Eller Pardubice som du nämnde själv, Thomas. Tjecken har börjat etablera sig ordentligt. Pardubice har ju Tomášek för rekordsummor här. Ja,
det är bra med deg där. Ja. Kovacs på väg också. Ja. Ryktas det. Ja, ja. Tjeckiska pengar.
Får se vad han handlar. Får se vart vi hittar dig framöver här då, Thomas. Men oerhört kul och tacksamt att du kunde ta det. Det blir nästan en halvtimme här nu. Det var många intressanta tankar.
Många. Nej, men det är lite så här ibland att det är skönt att kliva ur hockeybubblan och få stå utanför och titta in på den och se lite grann vad är det som händer där inne och såna här saker. Och där har väl både SHL och kanske Leksand sina utmaningar, absolut. Sen måste jag säga, jobbet i Leksand, jag har en fantastisk förening att få verka i. Otroligt mycket fina människor, en fin klubb, fint varumärke. Så jag är oerhört tacksam och glad att jag har haft de här åren i Leksands IF. Det har varit en ynnest att få jobba med LIF.
Ja, vi förstår det.
Jag tänkte avkräva ett bett om du vill. Vilka du tror går att ta SM-guld?
Jag tror Skellefteå tar SM-guld.
Varför?
Jag tycker de spelar en bra ishockey. De har många bra spelare som fortfarande är i en ålder där de har skaffat sig erfarenhet, hårdhet. Och, så att jag tycker Hermansson som kom upp där till jag var lite så här svajig inför säsongen. Vad kommer de att ta vägen med ny tränare och såna saker? Men han har gjort ett fantastiskt jobb där uppe i Skellefteå. Och, så att de är tunga. De har en bra bredd i sina spelare. De har många bra hockeyspelare. Och de spelar en bra ishockey. Så att jag tror Skellefteå kommer ta det.
Ja, det är laget att slå nu. Så är det verkligen.
Det är det.
Ja, men tack då, Thomas.
Ja, tack själva.
Ha det så bra.
Tack, ses
så mycket. Ja, detsamma. Ha det gott. Ja.
Hej då.
Hej. Ja, många intressanta tankar.
Ja, man skulle ha pratat en timme.
Ja, verkligen.
Han får komma tillbaka.
Ja, verkligen. Men det där med att andra ligor med och kan utmana Sverige på sikt och kanske till och med springa om.
Ja, precis. Och en grej jag tänkte bara säga, också för att nyansera lite, men liksom hjärtat får ju fansen liksom stå för. De har ju liksom fans i hela landet som öser pengar på föreningen. Och sen så får man i så fall tänka att då ska ju någon på föreningen sitta och förvalta de pengarna med på ett ansvarsfullt sätt. Liksom. Där har de ju hjärta så det liksom räcker och blir över. Och de investerar ju oerhört mycket pengar i Leksand ur ett supporterperspektiv med merch och biljetter. Och det är softbiljetter och det är liksom hit och dit. Så att, ja, bara utifrån så här, vart ska hjärtat vara? Det har de så att det räcker där.
Vi får se vart Leksand
fel folk på på positioner helt ja, enkelt.
Vi får se hur det går
för Leksand. Det är mellan radarna. Det var det jag fick. Det är fel folk som sagt.
Ja, du känner så.
Ja, ja. Det ska vara alltså, alla klubbar ska drivas som ett företag, så det är, jag håller med han, men det är sjukt att det inte ens gör det än. Mm. Det är liksom, det är självklart att det är ett företag. Mm. Det var det man gillade med Mackan, Marcus där. Just hur Brynäs.
Ja, precis.
Och Gileja.
Mackan.
Mackan. Men vi är Tange. Nej, men det är Danne. Nej, men det är så självklart. Så att det är sjukt att det inte drivs så. Ja. Faktiskt. Men det är lättare sagt än gjort. Jag menar, Tjomme har ju inte de positioner att han kan gå runt och sparka folk. Utan det är över honom. Så att det är lätt att det blir det här. Familjen, tänker familjen Karlstad. Det blir, alltså, vissa, när de är så familjära, ibland blir man hemmablind. Mm. Så är det.
Det är inte enda föreningen det är så i heller.
Nej.
Så att,
Nej. Mm. Leksand fick ju lämna. Ett lag ska gå upp. Ett annat blåvitt gäng kan det faktiskt bli. Karlskoga har ju tagit matchserien mot Modo här nu till en sjunde och avgörande ikväll 19.00.
Ja.
Ah, vad tänker ni om det? Är det, ska Henrik Björklund skjuta upp Karlskoga?
Ja, till final,
ja.
Ja, det var väl jag som tror jag sa innan att det skulle gå till 7 matcher och att på grund av att de får vända hem till Nobelhallen, The Nobel Hall som du brukar säga,
just det.
så tar de det. Jag tror att de kommer vara starkare hemma. Mm. Och att den här långa semifinalstreaken då, att åka ut i semi, att den dör nu.
Ja, det vore lite kul faktiskt, men samtidigt, man undrar ju Fitzgerald i en polare till mig.
Men sa inte, jag vill inte fel citera Dick Axelsson nu, men pratade inte han om att Nobelhallen inte var den bästa platsen?
No.
Det är liksom inga SHL-mått.
Den höll inte ens division 1-nivå, tror jag. Han, Dick har 4-3 till Modo, så får vi se om Johanna eller Dick. Jag hade 4-2 till Karlskoga. Så att,
Men tydligen var det redan avgjort innan förra matchen att det skulle bli en sjunde och avgörande. Hampus Plato kom nog i fjol, han väckte känslor hos AIK. Han sa ju efter matchen, vi hade bestämt oss för att vi skulle vinna den här matchen och åka hem igen. Ska vi ändå åka upp hit så kan vi lika gärna vinna matchen. Ja, helt rätt ju.
Ja, verkligen.
Varför inte?
Ja.
Och hem igen till Nobelhallen.
Mm. Vad är det här då?
Grafik får vi upp här nu. Det är någon som har snott modloggan och skrivit Shit Kid.
Wow.
Ja. Är det någon som har koll på bandet Shit Kid och vet om de har tillåtelse att använda Modos logga? Skriver Modos support där på Facebook. Är det något band ni känner till eller?
Nej.
Nej, inte alls. Undrar om de är från trakten eller liksom hur det kommer sig. Jag tänker att man inte bara hittar den där loggan och tänker shit snygg men inte vet om att det är mod och så sen använder man den. Men det är copyright. Infringement.
Ja. Eller lugnt.
Ja. Jobbigt också att det inte är typ så Kings of the World bandet utan det är alltså Shit Kid.
Shit Kid, ja.
Så shit över hela klubbmärket.
Ja, det är inte Rolling Stones där.
Nej, det kan man säga. Lite likt med
Vi hade en bowlingklubb när jag pluggade i Umeå. Vi hade en presskonferens. På den presskonferensen tillsatte vi en tränare och avsatte en tränare. Och sen var vi på en träning. Men vi hette Bowling Stones.
Just det, bowling, det är skön.
Mycket bra.
Magiskt, ja.
Bra. Ja. Kan det vara det bästa bowlinglagnamnet i världshistorien?
Ja, det är nedlagt alltså. Efter en träning.
Aj.
Vi hade en kille, han orkade bara en serie. Sen satte han sig och drack bärs.
Ja.
Han var så nöjd med namnet.
Ja, exakt.
Det räcker, vi är klara det.
Exakt.
Ja. Men vi förstod att man kunde tjäna mycket pengar om man tog sig till Japan, tror jag det var. Men vi kom
Big in Japan.
Ja, vi kom inte ens ur Umeå.
Nej.
Inte speciellt nära. Ja. Så är det. Har ni något mer att tillägga då?
Lite tjom, jag håller inte riktigt med han. Jag tycker SHL är en väldigt attraktiv liga. Jag tycker att jag förstår vad han menar, typ Växjö, väldigt defensiv hockey, men jag tycker vi har Rögle framförallt, vi har Skellefteå, det håller, som han sa, som spelar en väldigt offensiv och rolig hockey.
Färjestad. Så att,
delvis. Jag tycker att det är något fint med bra defensiv också. Sen hör jag vad han säger. Jag tror att lösningen på, eller en av lösningarna, det är att du vinner med en offensiv hockey. För att Växjö har ju vunnit med en defensiv hockey i många, många år. Och alla vill ju vinna som jobbar på högsta. Jag tror inte man vill hjälpa svensk hockey. Alltså det skiter man i när man är i SHL och är tränare. Då vill man ju bara vinna. Mm. Så att jag tror, kan Skellefteå vinna nu, det är bra. Då kommer ju andra lag börja ta efter. Fan, vi måste våga riska för att risk and high reward. Så att...
Och sen tycker jag utvecklingen är med individuellt, till exempel Skellefteå och hur deras backar jobbar och sådär, det kommer gå ner på juniornivå. Att man fortsätter jobba individuellt mer om att backar till exempel är mer offensiva och allting, allt det här. Så att jag förstår, jag hör vad han säger, håller med delvis.
Jo, men hur ofta pratar vi inte om att man värvar spelare utifrån poäng, numera också underliggande statistik. Jag tycker det är, alltså det som Tjomo är inne på här, med att ska man värva utländska spelare som ska komma hit, då vill de ha möjligheten att göra poäng, för det är så de kommer tjäna så pengar nu, det är så de kommer tjäna pengar i framtiden för kommande kontrakt. Men ser de då Pardubice, men där kan jag göra poäng, eller Köln eller Iceman Berlin, där kan jag göra poäng, finska ligan har ett högt anseende, där kan jag göra poäng.
Men vill vi ha då, för då är de ju inte tillräckligt bra offensiva spelare, alltså så här. Jag tänker att är du tillräckligt bra offensiv, kolla på Oskar Lindberg eller Bodas eller så här, svenska spelare som då ligger i toppen av poängligan, då vet du hur du ska luckra upp ett försvar. Du kanske också är en lagspelare och sen dessutom en bra målskytt. Men vi vill ju inte bygga svensk hockey på medelmåttiga utländska spelare som inte klarar av era poäng här. Nej, på andra sidan.
Det är det här menar, att man ska värva toppspelarna.
Exakt, men då är det ju mera, det är inte så här att marknaden som är problemet, utan det är ju ekonomin. För de toppspelarna går ju till föreningar som betalar bättre, inte där hockeyn är bättre nödvändigtvis. Så då är det ju inte, då är det ju mer att vi klarar inte av att betala. Men det, då blir det också liksom så här, hur mycket, vad är liksom etiskt försvarbart att betala en hockeyspelare? Alltså så här, någonstans.
Bra frågor.
Ge oss 70 mille tv-pengar, ge oss inte de jävla 40 eller vad de får.
Nej, men det är 65 i SHL tror jag, minst.
Ge oss 85 då.
Så reder vi ut det. Oss alltså.
Nej, men det som också är intressant är att våra supertalanger kan ju tidigt sticka också. För att de får mycket bättre betalt. Det kan ju bli intressant också. De hittar en annan väg liksom.
Det är ju också inne på med college som öppnar upp. Man kan börja betala spelare också. Det finns många.
Ja, men det var lite intressant.
Systemfråga.
Det är komplex också.
Det är det. Och vad vill vi vara för typ av idrottsnation.
Så är det. Jag tänkte avslutningsvis bara, alltså Björn Hellqvist satte ju press på domarna i kvartsfinalserien mot Brynäs. Kommer du ihåg det? Fick ju inga utvisningar med sig, sen fick de bara boom, så avgjorde de ju match 4-5 eller vad det nu var. Han är ute nu igen ju och kritiserar domarna. I pausintervjun där ju mellan en av perioderna. Tror ni att Björn gör det här medvetet för att kamerorna är på, att det ska sippra ut, att det ska bli ett tryck via den mediala kanalen? Eller är det bara att han lever där i stunden och ser domarna och
svårt?
Ja, 50-50 skulle jag säga.
Alltså, tror du ändå att det finns en baktanke med att...
Är man så beräknande att man vet när kameran är på och då säger, vad sa han? Ni ser ju det. Vad gör ni då? Vad gör ni här då? Exakt.
Sälla skön.
Jag klarar inte av att imitera.
Du är bra på det.
Du är grym, du gör verkligen en bättre Björn Hellqvist än Björn Hellqvist.
Ja, faktiskt. Nej, han är skön. Nej, men den andra där, just vad gör ni här? Den visste han ju att de, nu var kamerorna på ju.
Ja.
Så han väntar in den.
Ja, exakt.
Han är ganska skön ändå, stå med brillorna där.
Ja. Är han lik Berra? Sen min Anders karaktär i Sällskapsresan.
Ja, alltså jättelik.
Ja, lite den här tonade.
Jo, alltså ja, han skulle vara så skön. Så att de går vidare nu då, om de skulle slutrögle. Att han skaffar en sån huvudbonad som Berra har. Det har varit kul.
Hur känns det nu? Vi slog ut Rögle, ni vände den här scenen. Nej, men det känns bra, det är kul.
Pratar inte han exakt likadant också?
Dags för final nu.
Men det, för det var någon som höll upp det bakom plexit ju.
Ja, exakt. Det var, då såg det ju ruggigt likt ut liksom.
Ja, verkligen.
Men visst är han också skåning, Sömlander?
Ja,
han har pratat med lite det är lika. Dålig.
Jag tror Kulturmorgon kommer att svara på det.
Ja, just det. Sven Melander från Skåne.
Just det, jo, jag hade Pontus Johansson. Det var det jag glömde säga när Tjomme kom in. Vilken jävla utveckling. Alltså Frölunda 23-24, 8 poäng. De släpper honom. Han är ju bara 24 bast nu. Skellefteå, gå dit unga pojkar om ni vill bli bra backar.
Verkligen.
Absolut. Sven
Melander. Prata attraktivt hockey. Tjomme, attraktiva. Skellefteå, attraktiva.
Exakt.
Ja. Och Sven Melander, född och uppvuxen i Malmö. Så är det. Onsdag är vi tillbaka igen. Då är det nya tag. Får vi se om vi har ett finalklart, två finalklara lag i Hockeyallsvenskan och kanske också i SHL. Hörs och ses då.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.